En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
För 101 dagar sedan landade Ulf Kristersson sitt nya gig. Ett gig där man måste prestera på den absoluta toppen av sin förmåga hela tiden. Där inget får lämnas åt slumpen eller slarvas bort. Där livets hårda skola får en helt ny dimension eftersom allt man gör påverkar någon annan. Så hur flitigt har han slitit? Hur ser det ut med uppförandet? Vad går egentligen bra och var finns det utrymme för förbättring? Idag är det dags för utvecklingssamtal för statsministern med Sveriges kanske strängaste men också mest rättvisa magistrar, Lena Melin och My Råvädder. Jag heter Olivia Svensson och du lyssnar på Aftonbladets politikpodd En runda till. Hej Lena här i studion.
Hej.
Hej och hej My som är hemma med sjukt barn men som finns med oss på telefon.
God morgon.
God morgon. Vad fick ni höra på era utvecklingssamtal när ni gick i skolan?
Alltså utvecklingssamtal var... jag fick inga.
Du fick inte veta hur det gick för dig?
Nej, jag fick betyg.
Ah, var du duktig?
Ja.
Ja, det kan jag tänka mig. Vad fick du höra My?
Alltså det enda jag minns att jag har hört är så här, jobba på, gör vad du gör. Men jag har i och för sig haft ganska många oengagerade lärare, så det kanske är därför.
Jobba på, det är ju inte det mest konstruktiva man har hört, men absolut.
Inte riktigt.
Vi ska försöka vara mer konstruktiva. Vi ska prata ingående om Ulf Kristersson och hans prestationer om en liten stund. Men först så måste vi kasta oss in i det getingbo som NATO-processen gått och blivit. I tisdags så höll statsministern, försvarsministern och utrikesministern en presskonferens om läget och det var väldigt allvarliga tongångar.
Jag vill mana alla i Sverige nu att inse allvaret i den här situationen. Det här är allvar på riktigt. Det här är det värsta vi har varit med om sedan andra världskriget. Det här är en fråga som hotar hela vår demokrati, som hotar freden i vår del av världen.
Känsla och reaktioner efter den här presskonferensen, Lena?
Ja, det första var att man undrade lite vem Ulf Kristersson tyckte skulle besinna sig. Det var lite oklart vad målet för denna uppmaning var. För en del av dem som kanske var målet för uppmaningen, till exempel Rasmus Paludan, han bryr sig inte om Ulf Kristersson ber honom att besinna sig, utan han kommer ju trampa på ölstrumpen i alla fall. Och de flesta människor är ju jättebesinnade. Till exempel jag själv känner mig väldigt besinnad.
Jag känner mig också besinnad. Ja.
Så att det var lite oklart vem som var måltavla. Det andra som jag tycker däremot att Ulf Kristersson var väldigt tydlig med, fast kunde varit ännu tydligare, det var med det här var det största hotet, eller den värsta situationen som Sverige har befunnit sig i sedan andra världskriget. Och det tyckte jag att bakgrunden till det kom liksom bort. Det var som om det var koranbränningarna det handlade om. Men vad det handlar om är ju Rysslands aggression och deras planer på en ny buffertzon inom Europa som de klargjorde för över ett år sedan. Och därför får ju helt enkelt inte kriget i Ukraina förloras, därför att då kommer de fortsätta att trampa på, inte i ullstrumporna utan i sina krigsstövlar.
Vad tyckte du om retoriken, My?
Nej, men det var ju lite sådär som att han tyckte att om alla bara slutade vara dumma i huvudet och var lite trevliga mot varandra och bara hjälpte till och bara tog ner den här hårda retoriken ett snäpp för fan, Så kan vi fortsätta. Jag tyckte också att det var ändå en liten sån här liksom, litet nyp mot Sverigedemokraterna, och det har ju typ ett Billström fortsatt med också, att de nästan talar till dem lite irriterat kring den här liksom, utvecklingen som har varit mellan Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson de senaste dagarna.
Vad sa Billström då?
Nej, men Billström fick också frågan så här aktuellt, men ska du inte bara ta det här med Sverigedemokraterna? Och han bara, jag säger bara det här nu. Jag bara säger det rakt ut. Sen så vem som ska lyssna typ, det spelar ingen roll, men ja,
så lite riktningslös presskonferens på så vis att det finns en massa saker som vi behöver säga, men det är inte helt tydligt vem vi faktiskt riktar oss till.
Nej. Men jag håller med Lena, jag tyckte att det där, att det var det allvarliga säkerhetshotet, var en viktig sak att säga på en på en presskonferens också. Mm. Även om det inte fanns liksom någon nyhet och även om det var lite mästrande tonläge.
Men det man uppfattar är ju att det är någon slags dödläge för Sverige. Det behöver man ju inte ha gått i skolan för att uppfatta. Men vad måste regeringen göra? Handlar det egentligen bara om att ha is i magen nu och hoppas på det bästa efter Turkiets val? Vad säger du, Lena?
Ja, jag tror att det är lika bra att lägga ner alla ansträngningar tills det där valet är avklarat och hoppas att känslorna då har så att säga lagt sig något och så att man lite kan börja på ny kula. Därför att nu är, alltså, president Erdogan är verkligen desperat. Det går dåligt för honom i valkampanjen, det är dåliga opinionssiffror, Turkiets ekonomi är urskruttig, alltså Turkiets inflationssiffror kommer att få våra som ändå ligger över 10%. Att se ut som en liksom glad dag på Skansen. Så att han har ju alla skäl i världen att försöka rikta blicken åt något annat håll. Och det kommer han fortsätta vilja göra.
I centrum för den här processen för Sveriges del så står ju Ulf Kristersson, vilket för oss in på det vi ska göra här idag, nämligen hålla ett utvecklingssamtal. Lite över hans huvud får vi också säga då. Och jag vill att ni ska agera Ulfs lärare, jag får vara tillförordnad vårdnadshavare. Ska bli jättespännande. Jag ska då telepatiskt hålla hans hand medan ni levererar era omdömen. Lite betygssituation kan man säga. Och det är ju då eftersom det har gått över 100 dagar sedan Ulf valdes.
Det finns, som ni märker, en första gång för allting.
Låt oss gå in i klassrummet. Känns det bra?
Absolut.
Jag undrar liksom var vi befinner oss. Mm. Så här, är vi på universitetet? Är vi på lagstadiet? Alltså jag tänker så här, hade det varit Stefan Löfven, mm, då hade jag sagt att det var grundkurs i litteratur på universitetet. Machiavelli time. Men med Ulf Kristersson så tänker jag mer högstadiet. Jag tänker vi kanske ska vara överens om vad vi är. Det är ett kompisgäng som egentligen inte är så bra kompisar, de hänger. Mm. Det visar sig inte vara helt oproblematiskt. Ulf Kristersson är ledaren från början, han var allas kompis från början. Men egentligen så är liksom Jimmy Åkesson den coola ledaren, den coola kompisen.
Jag tycker att jag ser Ulfs teckningar på väggen. Där han har ritat olika saker. Ja, men han har ritat när han sitter i ett flygplan. Han har ritat lite drömmar om framtiden och sådär. Kanske har han ritat sig själv i en superhjältedräkt.
Och den sitter
vi och tittar. Ja, den sitter vi och tittar på. Men okej, vi är någonstans i grundskolan då. Ja. Så är vi med på vad vi är. Ja, men det tycker jag känns jättebra. Och då vill jag veta, vilka är Ulf Kristerssons huvudsakliga uppgifter? Det kan verka som en lätt fråga, men vad är det som förväntas av honom?
Nej, han leder ju regeringens arbete. Regeringens arbete går ut på att de lägger förslag på riksdagens bord och då förhoppningsvis får de godkända av riksdagen. Men han representerar ju också Sverige utåt. Alltså, regeringen har ju i princip i alla fall nästan monopol på utrikespolitiken. Den har inte riksdagen så mycket med att göra. Så att Sveriges utrikesrelationer är ju en stor del av hans ansvarsområde, även om det också finns en utrikesminister.
Om vi då börjar med det positiva, det tycker jag man ska göra på ett utvecklingssamtal. Det känns som att det är trevligt. Vad är han bra på? Vad har han lyckats med under de här 101 dagarna?
Ja, men det är ju lite svårt eftersom han kom in med ett stort bagage. Kanske hade hans förra klass inte en så bra lärare. Det hade han liksom halkat efter i besvikna vallöften i NATO-processen. En jobbig relation till sin nya kuliga kompis, Sverigedemokraterna. Mm. Så det han är bra på, som vi har sett sen innan, det är väl att ha ett lite mer lugna, det här tänkande ledarskapet. Att vara den vuxna i rummet. Så det är han ju bra på. Men frågan är ju liksom vad det får för uttryck sen. Vad får det för resultat? Och det är ju resultaten som vi väntar på.
Och där säger han ju hela tiden att det handlar om en lång process. Det handlar om att vi ska vara metodiska och att vi ska ge det lite tid.
Det här är ett maratonlopp och inte ett sprintlopp, som vi som springer ibland brukar säga. Att man måste vara väldigt systematisk, man måste vara uthållig, man måste ta steg för steg.
Där är, det är ju också väldigt vuxet.
Ja, men om man ser på liksom utvecklingen under de här dagarna så har det ju visat sig vara svårare att få bukt med de problemen som har funnits än vad den här regeringen trodde. Så att jag skulle säga att utvecklingen står ganska stilla och att hans utmaning framåt är ju nu att kicka igång det här. Och gör den här veckan och de här presskonferenserna, det här med att typ 400 dagar sedan man kom till makten, det är ju liksom ett tecken på att det kanske inte har hänt så mycket, för man måste ha slå på stora trumman för att visa det som har hänt istället för att liksom jobba på.
Ja, och det är bra, för vi kommer ju såklart att prata om vad det är han har att fixa framåt. Men Lena, du måste säga lite bra grejer som Ulf har gjort.
Ja, men jag tycker att han har en bra verbal förmåga. Alltså han är bra på att uttrycka sig, han är bra på att klä saker i ord. Tyvärr så backas ju det inte alltid upp av en action, som man skulle säga på engelska. Alltså att han gör det där. Och det är ju tråkigt, därför att han skulle ju behöva en mer konsistent linje, så att säga. Nu före valet så delade Ulf Kristersson upp sin plan för den nya regeringen i tre faser. Den första var de första 100 dagarna, nästa var de första 100 månaderna och de sista, inte 100 åren, 100 veckorna var nummer två och 100 månaderna var nummer tre. Och det där skulle han ju kunna hålla fast vid, men det var väldigt länge sedan jag hörde någonting om någon som sträcker sig längre fram i tiden än några veckor.
Jag ska säga något som jag tycker att han har gjort bra. Det är ju ingen som har slutat, det är ingen som har avgått, det är ingen som har tvingats avgå. Hans statssekreterare PM Nilsson som fiskar ål olagligt, han sitter ju fortfarande kvar. Alltså inte det är rätt bra ändå att hålla ihop sitt gäng så här lång tid som 100 dagar.
Jo, det är en fjäder i hatten.
Det har ju tidigare varit ett problem att se till att alla håller sig på samma kant.
Ja, och man kan ju befara också att spänningarna i den här bräckliga konstruktionen som den här regeringen ändå är som är beroende av ett stöd från Sverigedemokraterna, att det skulle kunna uppstå saker när folk plötsligt avgår i vredesmod eller för att de har sagt något dumt. Men än har inte det hänt.
Budgeten då, My, är inte det en framgång för Ulf?
Du söker med ljus och lykta här. Jag hade inte varit en bra lärare, jag är alldeles för opedagogisk här. Jo, fast det är klart att man får igenom sin ekonomiska politik när man har en majoritet i riksdagen, som han ju ändå har skapat sig med sitt regeringsunderlag. Absolut, men jag håller med Lena, och som jag sa innan också, att det handlar ju om att han har ett bra ledarskap, men att det måste ju också ge resultat, och där är det lite mer bristfälligt. Vi kanske ska prata om hans utvecklingspotential då lite
senare. Låt oss gå vidare till hur han har utvecklats under de här dagarna. Kan man se någon förändring i hans beteende, i sin ledarstil? Har det hänt någonting med honom sedan han faktiskt blev statsminister, Lena?
Han är i alla fall oerhört glad över att ha blivit statsminister och skäms inte för att visa det. Det är närmast rörande, eller jag vet inte riktigt vad man ska kalla det för. Men för att han har låtit sig fotograferas med flyttkartonger i Sagerska huset. Han har låtit sig fotograferas på Harpsund, som är statsministerns officiella residens utanför Stockholm. Och han har låtit sig fotograferas i de här mysiga fåtöljerna på regeringsplanet. Så att han är så glad över att ha blivit statsminister.
Hur länge kommer den glädjen hålla i sig, tror du, My?
Ja, men den kommer nog hålla i sig länge för Ulf Kristersson. För att det här har verkligen varit någonting som han har suktat efter i många, många år. Så att det kan nog hålla i sig, och det är väl bra, för att om det går lite knackar för regeringen så behöver man ju hålla sig fast vid någon slags glädje om man ska åka ta tag i sitt arbete.
Vad har varit svårast under den här tidsperioden för Ulf? Och nu kommer vi in på lite allvarligare tongångar. Alltså, det har inte varit en lätt start. Det har vi kunnat konstatera. Vad har varit allra svårast? Vi börjar liksom på toppen av problemen.
Nej, men det absolut svåraste enskilda frågan har ju varit det här elstödet. Och det kan man väl säga att de kanske delvis kan flytta från krislistan till någon annan lista. Därför att nu har ju ändå Försäkringskassan sagt att de ska börja betala ut stödet den 20 februari. Och visserligen har företagen fortfarande inte fått veta ett dugg om vad som gäller för deras del. Och det är också ytterst oklart vad som händer med det här stödet för november och december i förra året till hushållen.
Och hur mycket av skuggan från den här elstödsproblematiken kan vi liksom lägga på Ulfs axlar?
Ja, nästan allt skulle jag säga. Det är ju han som stod för de utåt för löftena på den här punkten. Det är han som har twittrat, facebookat, pratat och jag vet inte på alla hur många sätt han har kommunicerat att det skulle finnas ett elstöd på plats den 1 november och att pengarna skulle finnas på kontot och personer, alltså hushållens privatekonomi skulle räddas i god tid före jul.
Jag har idag talat med de andra partiledarna på min sida i politiken och vi har nu kommit överens om att efter ett maktskifte så kommer vi införa ett högkostnadsskydd för hushåll och företag mot de extremt höga elräkningarna från 1 november så att människor i god tid före jul vet att de kommer att få stöd.
Jag har aldrig försökt ge skenet av att pengar skulle kunna finnas på kontot innan 1 november.
Kan vi inte skylla på Ebba också?
Ja, men här är det lite av den här högstadiefesten. Att Ulf är den här då ledaren som lovar alla en jätterolig fest. Mm. Och sen så när de kommer dit är det liksom Ebba som står där med en icke så ordnad fest. Och då får Ebba stå där och ta slacken för att det inte har kommit pengar än för de höga elräkningarna. Att företagen inte då vet om när det ska komma. Han har lovat vitt och brett i olika sociala medier och hon får ta all skiten för att inte leva upp till de här löften om att hushållen då skulle få hjälp i god tid före jul. Ebba Busch sa ju i lördagsintervjun förra veckan att hon aldrig hade lovat detta och att det var Ulfs löfte då, även om det var ju han då sa att det var från alla de här Tidöpartierna. Så hon får då skiten för de här brustna löfterna och det kanske inte är helt rättvist, men det är ju en slags ledarskap också det här med att delegera ut. Jag tycker att den här NATO-processen och relationen Turkiet är en av de svårare delarna för Ulf. För den behöver han fronta lite mer själv och ta ansvar för. Han kan inte skicka fram en kompis på skolgården på samma sätt när det gäller NATO-processen. Så där har han ju då också ett oupplöst problem.
Och där står vi ju inför den här lite prekära situationen att nu växer hatet mot Sverige på flera håll i världen. Och det blir ju liksom en reflektion av Sverigebilden, det blir en reflektion av honom som statsminister. Där känns det som att han har fått en otrolig huvudvärk.
Absolut. Där måste jag säga att jag tror jag faktiskt han har lite sig själv att skylla. För att jag tror att det hade varit bättre att Ulf Kristersson var lite fastare i sin retorik i den här frågan mot Turkiet för ett tidigare tillfälle än nu. Det var väldigt fjäskande för president Erdogan där ett tag. Han, Ulf Kristersson själv åkte till Ankara och hade med sig en väldigt påkostad present får man säga. Alltså det var en replik av ett gammalt avtal mellan Sverige och Karl XII. Och sen var också Tobias Billström där. Mm. Så att det är klart att de ska göra vad de kan för att den här ansökningsprocessen ska bringas till slut. Men man kan också välja hur man gör det.
Sen är det ju fortfarande krig i Europa. Det är fortfarande en ekonomisk kris som alla känner av nu för tiden. Hur tufft är det för Ulf att hantera?
Alltså det tror jag har spett på den här ilskan när det gäller elstödet. Att så att säga alla, det är inte bara elen som har blivit dyrare utan det är ju precis allting. Och maten gick ju upp 15% då förra året. Så att det allt det där sammantaget har ju gjort att ilskan kring just själva elprisstödet har nått monumentala nivåer.
Sen är det ju det här med klimatet. Vi beskyller folk för att inte prata om klimatet så då måste vi faktiskt ta upp det själv. Hur räddar vi planeten med Ulf vid vår sida?
Jag vet inte om mänskligheten kan rädda planeten egentligen. Men det har ju varit... Det finns ju andra prioriteringar i den här regeringen än i den förra regeringen. Och det är ju för att det finns väldigt mycket fokus på det här med kärnkraft. Att när man pratar om klimatfrågan i den här regeringen så pratar man om att bygga ny kärnkraft. Och det är ju svårt att leverera så där direkt på eftersom det tar så lång tid. Och om man ska titta på liksom Ulfs schema, vilka ämnen har han och vilka ämnen skulle man prata om i ett kvartssamtal, så skulle man ju knappt ens prata om klimatet. Det kanske skulle vara, jag höll på att säga gympa, men det här skulle han ju vara väldigt bra på. Det kanske skulle vara kemi då. Alltså ett sånt ämne där.
Tråkigt ämne.
Det är inte värt att prata om det i ett kvartssamtal med Ulf. För att det finns liksom ingen substans riktigt i det ämnet hos honom. Han är inte så dålig på det att man behöver prata om det. Han är inte så bra på det att man behöver prata om det. Det är liksom har, det är så utspätt.
Men han lyfter ju inte det så mycket själv. Det kan vi ju inte anklaga honom för att göra.
Ja, men det han säger är ju kontra, alltså är väldigt konstigt, för han säger hela tiden Sveriges miljömål ligger fast. Jo, men det som hans regering hittills har gjort på det här området är ju att göra målen mycket betydligt mer avlägsna. De kommer helt enkelt inte infrias vid den tidpunkt som de skulle infrias.
Sen har ju Kristersson inte lyckats lösa den här lilla pucken med kriminaliteten i Sverige. Ökade skjutningar, gängvåld och så vidare. Och där presenterade ju Tidögänget i morse 4 nya förslag mot brottsligheten. Men känns det som att vi här måste ge Ulf is i magen? Vi måste själva ha is i magen.
Ja, men alltså, jag tycker att hans löfte om att på 100 dagar skulle man typ fixa kriminaliteten. Nej, det var inte riktigt så formulerat, utan mera
men det, kändes
det skulle sättas igång en mängd saker de 100 första dagarna. Det har inte skett, men nu verkar det rulla igång lite mer. Men det tycker inte jag att man, jag tycker att det var dåligt sagt av honom, därför att det var i han saknade realism. Däremot tror jag inte man kan betvivla det ärliga uppsåtet från den här regeringen att de vill göra någonting åt den grova brottsligheten.
Nej, men det här är ju ett sånt där ämne där han är överentusiastisk. Och att vi vet ju, det vet ju han också, att det är ju ingenting som kommer att lösas på väldigt kort tid. Samtidigt så är det en stor fråga för människor, så de måste visa på slagkraftighet. Så det är ju inte förvånande att nu när de har hållit de här presskonferenserna, att de har hållit det på migrationen, gängkriminaliteten. Lite överraskande att det var energi och klimat, men det var ju för att man kunde prata om kärnkraft. Så att det är ju, det finns en stor press att leverera här. Och han försöker göra det. Men igen så handlar det ju om vad blir resultatet. Det vet man ju inte än.
Men den här liksom våldsvågen i Stockholm efter jul, eller som började under själva julhållningen, den har ju kommit väldigt olägligt för regeringen. Det måste man ju ändå säga. För nu kan de inte säga att Sveriges absolut sämsta justitieminister är Morgan Johansson. Han klarar ingenting. Utan det är någon, en av de egna som inte har klarat någonting, enligt deras sätt att definiera det förut.
Ja, för även om man vill skylla saker bakåt så händer ju så att säga det här på deras skift.
Mm.
Och det kan man ju inte bortse ifrån.
Nej.
Fast man måste underskatta politiken om man tror att man inte kan skylla på någon annan i alla lägen. Man kan alltid skylla på någon annan i alla lägen. Så att de skulle nog mycket väl fortfarande kunna tycka att Morgan Johansson är ansvarig för detta. Utan
det gäller i skolan och det gäller i politiken.
Men jag tror inte att det skulle få samma så att säga, klangbotten i befolkningen.
Nej, det skulle det verkligen inte få. Men när har det stoppat dem? Aldrig.
Relationen till Sverigedemokraterna då? Hur står Ulf och Jimmy Åkesson bredvid varandra på skolgården? Vad har de för relation nu?
Nej, men jag tänker då att om man ska prata om hur han samarbetar med sina klasskamrater, så är det så att någonting håller på att hända i det här kompisgänget i skolan, och det håller på att börja spräta ordentligt i regeringsunderlaget. Det är det ministrar som säger saker som Ulf Kristersson måste rätta till, Tobias Billström. Johan Persson som säger något annat än Ulf Kristersson, han kommenterar den här Erdogan-dockan, det vill säga att han understryker den svenska yttrandefriheten lite hårdare, att det inte är problemet sådana reaktion även om den är osmaklig. Jimmy Åkesson som är sur för att Kristersson har anpassat sig efter Turkiet och han vill att hela världen ska veta det. Alltså det vi ser är att de inte riktigt håller ihop. Och det måste ju det här regeringsunderlaget göra för att de har bara två rösters majoritet. Och börjar det svaja här så finns det ju risken att osäkra liberaler till exempel inte röstar på regeringens politik i enskilda frågor. Och skulle det börja hända så är det liksom ett nedslutande plan. Och vi hör ju hela tiden hur de skryter om att de har en majoritet och det förstår jag. Det måste vara jätteskönt att ha det och få kasta det ansiktet på Magdalena Andersson som inte hade det och det blev ju väldigt jobbigt.
De trycker upp det här tidavtalet i facet så fort de kan.
Verkligen, jag förstår det. Jag förstår att det känns jätteskönt. Men blir det för stora sprickor så kanske små fåglar kommer lämna det här boet. Så att det är ju fortfarande viktigt att hålla ihop underlaget och inte börja visa upp för stora sprickor. Så när det kommer till liksom, det sociala i den här klassen så finns det ju en hel del att göra för det här gänget.
Alltså jag tycker att den här senaste veckan har varit väldigt illavarslande för Ulf Kristersson på just den här punkten, sammanhållning. Och det ena handlar om vad Jimmy Åkesson skrev på Facebook om där han i princip läste lusen av Ulf Kristersson utan att nämna honom en namn. Och då där han tyckte att försvaret för den svenska yttrandefriheten var för svag från Kristerssons håll. Och det är ju första gången tror jag någonsin som Jimmy Åkesson har framstått som yttrandefrihetens vita riddare, men nu är han det i alla fall. Och sen så var det den här beefen med Ebba Busch när hon liksom öppet tar avstånd från den historieskrivning som regeringen har när det gäller elstödet och som hon också själv har skrivit under på i en debattartikel. Alltså det här med att systemet ska vara på plats den 1 november och pengarna betalas ut före jul. Men nu sa hon ju plötsligt att det har jag aldrig lovat.
Och här blev jag väldigt förvånad därför att är det någonting som jag har tänkt har varit stabilt så är det att Ulf Kristersson och Ebba Busch är bästisar.
Ja.
De går hand i hand till matsalen. De leker till och med efter skolan.
Eller hur? Men nu får Ulf inte komma hem till Ebba skulle jag säga.
Vad tror du med? Ser du samma problem?
Ja, jag tror att det är så här att alla börjar liksom leta efter lite nya kompisar i den här klassen. Någon liksom allians att stärka upp det med. Det blir ju så om man har en ledare som börjar tappa kontrollen. Att man måste hitta nya allianser i
det kanske innebär
av gäng.
Ja, det kanske innebär att Johan Persson kommer få vara med och spela kula lite mer.
Jag tror att alltså, Ulf Kristersson kommer bli tvungen att göra sitt yttersta för att hålla ihop den här gruppen. Och det beror på att hans regering har stöd av 29% av väljarna. 29,0. Det är alltså färre röster bakom de tre partierna som sitter i hans regering än som röstade på Socialdemokraterna. Så bara där finns ett starkt behov av att hålla ihop den där gruppen på tre partier.
Det är väldigt många bollar att ha i luften samtidigt.
Ja, herregud, jag avundas inte honom.
Han ska hålla bollar i luften. Och vilka bollar är de viktigaste? Att kunna fånga och att kunna liksom skapa någonting av. Var ska han lägga sitt fokus den här terminen?
Men det viktigaste är ju svensk säkerhet i vid bemärkelse. Det handlar, alltså det kan man inte komma ifrån. Det ska komma el i elledningarna. Vi ska ha ett försvar värt namnet. Vi ska ha kompisar på försvarsområdet som rycker ut. Och det har ju många redan gjort trots att vi inte är medlemmar. Men i NATO så har ju ändå många lovat att rycka ut ifall det skulle hända någonting. Till exempel Storbritannien och USA. Och det är så mycket stackaren som står på den här to-do-listen. Jag blev nästan så här nervös. Och det är liksom så att ha någon ordning på ekonomin. För annars går det åt helvete på den, med allting, med jobben och sånt där. Och det måste bli lugn och ro i folks bostadsområden. Det kan inte vara så att folk ska undra om de ska få en kula i huvudet när de går ut.
Det vill vi helst inte. Nej. My, vad säger du? Var ska han satsa sitt krut?
Ja, men alltså, ingen har ju varit mer förberedd på det här än Ulf Kristersson. Han har köpt nytt penskrin, han har köpt nya kläder, han har spanat in det här klassrummet i många, många år och bara längtat att liksom få bli äldre. Absolut. Mm. Och så har han alla de här utmaningarna. Jättesvåra. Jag tror att ett mål som han behöver sträva efter, det är ju att ta saker i mål. Alltså alla de här stora idéerna, de måste ju omvandlas till verklighet.
Håller jag verkligen med om. Det är bra, ja, var bra uttryckt.
Jag vill återkomma till det som jag då fick höra på mina utvecklingssamtal. Alltså jobba på. Det är
låt
det
stå, man kan göra. Utropstecken, jobba på.
Låt stå, jobba på. Mm. Men att man kan inte bara tänka, man måste göra också. Och det har ju varit så som folk har beskrivit liksom en brist hos Ulf Kristersson sen tidigare som ledare. Att det är många stora idéer, men att det är lite svårare att få dem liksom igång, att få igång de här hjulen. Och det måste han göra, han måste ta med saker i mål.
Jag tycker att vi ska komma tillbaka till det här liksom positiva anslaget som vi hade i början. Vilken kompetens och vilka styrkor har Ulf Kristersson som nu kommer komma väl till pass i de här extremt tuffa situationerna och lägena som vi befinner oss i och kommer befinna oss i framåt?
Men jag tror fortfarande att det hans verbala förmåga är en tillgång. Han klär saker väl i ord.
Men det låter så futtigt på
ja, men det är inte oviktigt. Nej. Kommunikation är ju superviktigt för en politiker. Men precis som My sa då förut, det gäller att få grejerna i mål också. Man kan inte bara prata hur vackert man än pratar, utan man måste ju leverera också.
Och då tycker jag det hänger inte väldigt mycket på vilken typ av organisation man har byggt upp som inte har med partiledarna att göra, utan ens närmsta personer. Alltså jo, statssekreteraren till exempel, den här typen av fundament.
Och då skulle jag vilja komma tillbaka till ålfisket som vi bara snabbt berörde tidigare här. Och det där tror jag faktiskt är sämre för Ulf Kristersson än han kan föreställa sig. Han har gått till val på att bekämpa brottslighet. Ärlighet varar längst, ljug inte. Begå inga brott. Du liksom, håll dig på mattan. Det är viktigt.
Mm.
Och när han då visar sig att han har godkänt det. Alltså han har velat anställa en medarbetare, PM Nilsson, som är en av sina närmaste medarbetare som statssekreterare med ansvar för strategisk planering. Då, och får då veta innan han anställer honom att nej men, PM Nilsson tjuvfiskar.
Mm.
Det är oklart om Ulf Kristersson visste också att PM Nilsson har gjort tjuvfiske till en, så att säga, överskuggande ideologi när man så att, slåss för Blekingebornas urgamla rätt att fiska sin ål. Men det har han gjort, han har tjuvfiskat skitlänge. Men sen har det då dessutom visat sig att PM Nilsson har ljugit om det här vid två tillfällen åtminstone. För Havs- och vattenmyndigheten när de tog honom på bargärning och sen för polisen. Men ingenting kan detta beröra Ulf Kristersson. Och då undrar man, hur viktigt är det egentligen för statsministern det här? Är det bara vissa som ska följa lagar och förordningar eller är det alla?
Men ligger han inte sömlös över det här? Tror ni inte det? Du säger att han inte bryr sig, men är det inte så att han verkligen, verkligen gör det? Men att han känner att han inte har något val? Han har ingen annan person att byta ut.
Nej, men vadå? Han behöver väl inte ha någon för strategisk planering varenda dag? Det räcker väl om någon... Det kan man,
jag tycker det låter som att det är precis just det han behöver.
Ja, men den känns som att jag tror att man kan ha vakant en månad eller så.
Vakans? I dessa tider, Lena? Ja. Det går inte jag med på. En vikarie, en lärarvikarie. Mm. Vad säger du, My?
Jag håller med Lena i det här att det här är en väldigt märklig och svårbegriplig händelse ändå i den här regeringens tid. Att det här med ålfisket. Ja, men styrka. Jag tror att när vi går in i en tid med kris så, precis som Lena säger, så är han ju bara retorisk. Och han har ju möjligheten då att kanske lugna människor med saker som han säger istället för att liksom leverera politiken. Ha det här samlande effekten när vi går in i en lågkonjunktur, om den här krisen slår väldigt hårt mot de svenska hushållen, om det här kriget trappas upp, så behövs ju en liksom en lugn och sansad ledare. Och de kvaliteterna har han ju.
Ska vi inte avsluta då med att sätta upp 3 mål för Ulf? Och sen när det har gått ytterligare en tid så kollar vi lite hur det har gått. För det tycker jag är god utvecklingssamtalsetikett.
Ja.
Ska vi gemensamt försöka ge oss på 3 mål? Och de ska ju vara görbara, så det ska ju kanske inte vara lös kriget i Ukraina eller liksom hitta klimatfrågan.
Jag tycker det första kan vara det som vi har varit inne på här. Följ upp det du själv lovar.
Mm.
Ja, men jag håller med på det. Säg bara som det är. Jag tycker att det verkar vara väldigt svårt. Att bara säga som det är. Det var svårt under valrörelsen och det har varit svårt nu. Ja, att färre presskonferenser som inte innehåller någon information. Om
otroligt
du inte
bra.
Har gjort någonting, då behöver vi inte prata om det. Det här är verkligen liksom på en ny nivå, tycker jag. Och det är klart, om man sätter jättehöga mål för sig själv, lösa kriminaliteten, se till att människors ekonomi inte kraschar under en jättesvår vinter med inflation och höga elräkningar.
Mm.
Men det är ju klart, det är svårt. Men ja,
ja men
sakta ner. Säg när det finns något.
Och ett tredje mål då, Leda?
Ja, men jag tror också att för honom själv, det här är ju väldigt personliga mål då, det är liksom, låt inte, ge inte sken av att någonting är skitenkelt som inte är det. Det handlar ju både om det här med brottsligheten och till exempel om kärnkraften och sådär, att det är liksom, det som Ulf Kristersson älskar och framställer så är allting jätteenkelt. Få något gjort, som det var det som han höll på att tjata om i hela valrörelsen. Ja, men ibland är det inte så lätt att få något gjort, utan problem kan vara väldigt komplicerade tyvärr.
Med det här tycker jag att vi sätter punkt för det här utvecklingssamtalet. Vi hoppas att Ulf Kristersson lyssnar på det här och att han kanske stoppar ner era synpunkter i ryggsäcken. För
det
framtida
tror
bruk. Tror du inte det?
Nej, han tänker vilka idioter, tänker han. Om han är
nej. Han har för mycket att göra för att lyssna på det här kanske. Vi får se. Kanske någon medarbetare
med all sin
berätta.
Med all sin ödmjukhet tänker han, vilka idioter.
Jag tror att han lyssnar därför att Ulf Kristersson gillar att vi pratar om honom. Det är min misstanke faktiskt.
Och med han i bilen hem till Strängnäs så försjunker han. Ja, man
hej,
vet aldrig.
Okej, slut för idag. Tack för idag, Lena och My.
Tack detsamma.
Tack.
School's out för den här veckan och nästa gång vi hörs så gör vi det från metropolen Helsingborg.
Yeah.
Ja. Ja, det får ni absolut inte missa. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.